نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، i förra lektionen som vi hade den här förra veckan på söndagen så började vi prata om det islamiska brödraskapet och systraskapet, om hur muslimerna ska kunna stärka brödraskapet sinsemellan och systrarna ska kunna stärka systerskapet sinsemellan. Och vi talade att en av de viktigaste anledningarna för att man ska kunna stärka det här sinsemellan är att man ska praktisera de islamiska beteendena och uppförandena för att man ska kunna komma varandra närmare och för att det ska stärkas. Och vi började prata om, eller förra lektionen, om olika former av akhlaq, olika former av beteende som man kan göra för att stärka broderskapet och systerskapet sinsemellan. Vi pratade bland annat om det som kallas för ihsan, att göra gott mot varandra och säga goda saker till varandra. Vi talade om det som kallas för ithar, är att man ger av sin tid och pengar för andras välbehag. Att man inte bara gör gott mot andra, utan även gör, när man gör gott mot andra så tar det utav ens egna krafter och ens egen tid och ens egna pengar. Så att man offrar sig för andra. Vi talade också om att samarbeta och ställa upp för varandra. Att när man vet att en broder eller syster är i behov utav hjälp med någonting, så finns man alltid där och ställer upp för den i de svåra situationerna som man har. I den här lektionen så kommer vi börja prata om några andra former utav akhlaq, beteenden som kommer stärka, om man praktiserar dem verkligen, så kommer det stärka muslimernas brödraskap sinsemellan. En av de sakerna jag ska tala om idag är att tro gott om sina bröder och systrar. Det som heter husnuddhan, att man tror gott om andra. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm." Och ni som tror, håller borta från mycket utav att tro saker. Att tro saker om andra. Vissa gånger när man tror saker om andra så är det en synd. Okej. Okay. Så att tro dåligt om bröder och systrar som i grunden visar upp ett gott beteende för en är en form av synd. Det vill säga att en person som man annars vet gott om och sen gör det vissa saker som man kan förstå på två olika sätt. Antingen att han menar någonting gott eller säger, menar någonting gott med det man säger eller menar någonting annat. Så att tro dåligt om den personen i det här tillfället är en form utav synd. Därför har vissa utav Selef sagt att akta er för den saken som ni inte får belöning för om ni har rätt i. Och ni syndar i om ni har fel om. Att man tror dåligt om sina bröder. Det vill säga att en person har sagt någonting. Och det skulle kunna betyda två stycken saker. Eller man ser en person på en olämplig plats eller liknande. Man skulle kunna tro att den bara gick förbi på den platsen. Och man skulle kunna tro att den personen är på väg att göra någonting dåligt där. Tror man att den personen är på väg att göra någonting gott. Att den inte hade någonting fel avsikt med att gå dit eller säga någonting med fel avsikt. Så får man belöning av att tro på detta goda sätt om sina bröder. Har man fel i det man tror, det vill säga att man har trott dåligt om den personen, så syndar man. Så man kan synda mot en, man kan göra en synd gällande en annan person, inte bara om man behandlar den personen dåligt med sina handlingar, och inte bara om man säger dåliga saker om personen, utan även om man tror dåliga saker om den här personen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt: "Iyyakum adh-dhann, fa inna adh-dhann akdhabul hadith." Akta er för att tro saker, alltså tro saker om andra. För att tro saker om andra är det värsta av allt tal. Al-Khattabi, en av de tidigare lärda som levde cirka 400 år efter Hijra, har förklarat att denna form av dåligt, att tro dåligt om andra, är det som stannar kvar i hjärtat och inte det som man får upp en tanke om. Det vill säga att om man ser, som sagt, en person nu går på väg in mot en bar till exempel. Kanske personen ska gå in dit för att gå på toaletten till exempel. Jättedåligt i magen. Att man bara får upp tanken snabbt och sen säger "Audhu billahi minash shaitanir rajim", ska inte ta dråt om brodern eller om systern. Så hålls man inte till ansvar för det. Men att gå därifrån senare och tro: "Nej, den där brodern, han var på väg här efter lektionen. Han gick in där för att han skulle sitta och supa på kvällen och han skulle göra si och si och så. Det vill säga att det här att tro dåligt av andra personer, det är det som sitter kvar i hjärtat därefter. Och man går runt och tänker den dåliga tanken om den här personen därefter. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt att Allah har förbjudit tre saker gällande det troende. Alltså Allah har förbjudit tre saker från den troende till den troende sinsemellan. Han har förbjudit hans blod att spilla det. Det vill säga att man inte får döda personen eller såra personen genom våld. Han har förbjudit hans pengar. Det vill säga att man får inte sno sin broders pengar. Och han har förbjudit att man ska tro dåligt om honom. Så det är tre stycken saker som profeten sallallahu alaihi nämnde tillsammans. Vissa är självklart värre än andra. Att spilla någons blod är värre än att ta en persons pengar. Och att ta en persons pengar är värre än att tro dåligt om honom. Men alla de tre profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde tillsammans. För att det är en form av synd. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat att man ska hålla sig borta från det. Och sagt att det är förbjudet. Och den här hadithen av Sheikh al-Albani sagt att den är hasan. Våra salaf, de tidigare lärda från sahabas och de imamerna därefter, har väldigt fina uttalanden gällande vad man ska tro om andra muslimer. Till exempel som Umar radiyallahu anhu har sagt: det är inte tillåtet för en muslim då han hör sin broder säga något att han tror dåligt om honom och han kan hitta en ursäkt för honom. Till exempel som vi sa nu, att en person, man ser en person gå in på en bar här efter. Eller man ser en person säga någonting som skulle kunna uppfattas på två sätt. Om det finns någon sätt att man ska hitta en ursäkt för den personen, så ska man hitta en ursäkt för den här personen. Så varje sätt man kan hitta en form av ursäkt för personen, så ska man hitta det. Till exempel personen kanske hade jätteont i magen och var tvungen att gå på toaletten. Personen kanske behövde gå och växla pengar. Jag vet inte vad. Vilken ursäkt som helst. Vare sig det är någonting som personen säger eller någonting som personen gör. Så Umar ibn al-Khattab sa att det inte är tillåtet att man ska tro någonting dåligt om en muslim om man på något sätt kan hitta en ursäkt för det han har sagt eller det han har gjort. Ali radiyallahu anhu, som också var en av de fyra kaliferna, som också en av de stora sahabas, han sa ett väldigt vackert uttalande också. Han sa: den som vet något gott om sin broder ska inte lyssna på vad folk har att säga om honom. Den som visar gott öppet tror vi bättre om hans dolda. Om man till exempel vet någonting gott om en broder som har gjort goda handlingar och så vidare generellt. Man vet bara gott om honom. Sen kommer folk och baktalar personen och säger dåliga saker om personen. Om den här personen inte kommer med klara och tydliga bevis för vad den här personen har sagt, så ska man överhuvudtaget inte lyssna på vad de har att säga. Om de inte kommer med bevis för det de har att säga, utan bara kommer med förtal och baktal, så ska man inte lyssna på dem överhuvudtaget. Man ska inte bara inte lyssna på dem. Det ska inte vara någonting som sätter sig i sitt hjärta om den personen. Jag kommer ihåg, det var ett liknande fall. En av ulama som jag frågade om en person som jag kände till mycket goda saker om. Och sen har det spridits rykten om honom att han har gjort väldigt dåliga saker. Olika dåliga handlingar. Så nämnde, frågade hur man ska förhålla sig till det. Så sa Sheikhen att så länge du bara känner till gott om personen, så är det inte ens tillåtet att du ska lyssna på personen, vad de har att säga om honom, om de inte kommer med bevis på vad de säger. Och man ska inte ha kvar någonting i sitt hjärta efter den här saken. Och det är på det här sättet som man ska tro om sina bröder och systrar. För att alla vi människor begår misstag. Och alla vi människor begår synder i vissa tillfällen. Särskilt när man befinner sig i ett land som Sverige, där muslimerna är minoritet, och det är lätt att man hamnar i olika diverse snedsteg till höger och vänster. Så att ha och tro gott om sina bröder och systrar och ha överseende och ständigt försöka hitta ursäkter för varandra är utan tveka någonting som kommer stärka bröderskapet och systerskapet muslimerna sinsemellan. För att det är en sak som är väldigt viktigt, att det alltid måste börja från hjärtat. Det ska bli där. Det finns ingen batteri kvar den här. Kan du försöka hitta en snabbknapp? Alltså. Måste byta den. Namn. För att om man har, man bygger ett baserat broderskap och ett systerskap sinsemellan på att man behandlar varandra bra utåt sett. Man lever varandra i ansiktet och man är glad mot varandra och så vidare. Men innerst inne så är ens hjärta fyllt utav vad? Man tror dåligt om varandra. Ett sådant här broderskap och sådant här systerskap kommer alltid vara falskt. Och det kommer aldrig hålla i längden, och det kommer alltid leda till splittring och meningsskiljaktigheter och hat sinsemellan. Så att man ska verkligen satsa på att man bygger upp ett broderskap och ett systerskap från hjärtat, och inte bara med falska handlingar som man tycker någonting annat egentligen är med hjärtat. Däremot, om man tittar igenom de här bevisen som finns i Koranen och Sunnan, så till exempel den här versen som Allah Azul nämnde, så sa han inna ba'da dhanni ithm. Vissa former utav att tro saker om andra är en synd. Okej? Okay? Det är inte alla former att tro dåligt om personer som är synder. Utan om personer visar upp att de sprider dåliga saker och de beter sig dåligt, så betyder det inte att man alltid ska gå runt och vara idiotisk och tro det bästa om den personen. Till exempel, man vet att en person alltid är, han är en tjuv och han är en rånare till exempel. Så ser man honom sätta på sig en rånarluva och gå med en pistol på väg mot banken. Det är inte så att man ska tänka, nej men han är där för att han ska lösa in lite pengar eller någonting sånt. Utan en person som är känd för ett dåligt beteende betyder inte alltid att man ska tro gott om. Samma sak om personer som sprider villfarelse bland muslimerna. Sprider dåliga innovationer, sprider dåliga ideologier. Om de är kända för att de alltid sysselsätter sig med den här saken, så betyder det inte att när han säger vissa saker att man hela tiden ska tro det bästa om de sakerna han säger. Utan en person som är känd för att sprida villfarelse muslimer sinsemellan och sprida dåliga ideologier och sprida dåliga saker, så betyder det inte att man ska tro det bästa om den personen. Utan det här är generellt om den generella massan av muslimer som gör goda handlingar. Och som Ali radiallahu anhu sa, han som visar upp gott för oss, som vi känner till gott om, det är inte den personen som man ska gå och tro dåliga saker om därefter. En annan form av akhlaq som också har en otrolig effekt på broderskapet och systerskapet, som också är relaterat till hjärtat, är det som kallas för salamat al-sadr på arabiska. Salamat al-sadr. Salamat al-sadr är att ens bröst och ens hjärta inte är fyllt utav hatiskhet och ilska mot andra bröder eller mot andra systrar. Det vill säga att man inte ska gå runt och vara hatisk, och man ska inte gå runt och vara ilsken på andra, utan man ständigt är förlåtande för de sakerna som har skett i sitt hjärta. Och bland de främsta som man ska ha det här beteendet mot är sahabas. Är mot sahabas. För sahabas har en otrolig hög status i denna umma. Och det har kommit vissa saker som har berättats vidare i historieböcker där det har talats dåligt om dem. Och man ska alltid tolka de sakerna som har skett från dem på bästa möjliga sätt. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen, när han nämnde först en muhajirun och sen nämnde el ansar. Sen säger han, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Allah azza wa jalla nämner sahabas. Och sen säger han, och prisa de som kommer efter dem. Och säger, och de som kommer efter dem säger, vår Herre, förlåt oss och förlåt våra bröder som har kommit innan oss och varit troende innan oss. Och gör inte ens någonting och få inte någon hatiskhet eller ilska att vara i vårt hjärtan till dem. Vår Herre, du är den förlåtande. Så Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt att man ska göra dua för att ta bort all form av hatiskhet och ilska mot de troende. Och de som har först och är mest passande att man ska ha det här beteendet mot är sahaba, profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare. Men rent generellt så ska man ha det mot alla. Och det här är en av grunderna utav Ahlus Sunnati wal Jamaas aqida, att man alltid tror det bästa om profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämner i aqidat al-wasitiyya, han sa, och min usul i Ahlus Sunnati wal Jamaa salamat قلوبهم وألسنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Så från grunderna i trosuppfattningen hos Ahlus Sunnati wal Jamaa är att deras hjärtan är fria från att tro dåligt och deras tungor är fria från att säga dåliga saker mot sahaba. Så det här är en av grunderna i våran aqida i synnerhet. när det gäller oss andra troende så handlar det om en väldigt fin akhlaq och ett väldigt fint beteende som man ska ha mot sina bröder och mot sina systrar. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även frågats om vilka de bästa människorna är. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, det är den som är mahmum al-qalb. Vi kommer förklara vad mahmum al-qalb betyder. Och den som alltid talar sanning med deras, och de som talar sanning med deras tungor. Så sa sahabas, vi vet vad det betyder att man talar sanning med tungan, men vad betyder mahmum al-qalb? Det här ordet på arabiska. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det betyder att man är ren och gudsfruktig och att man inte syndar och inte gör överträdelser och man är inte hatisk och man är inte avundsjuk. Så betydelsen av det som gör en människa till den bästa utav alla människor, den som har högt status, är att man är gudsfruktig genom att man lider Allah subhanahu wa ta'ala i det han har beordrat den med och håller sig borta från det han har förbjudit, samt att man, som sagt, man är inte hatisk och inte avundsjuk, utan har ett rent hjärta mot sina bröder och mot sina systrar. Och den här hadithen är berättad av Ibn Majah och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Och det är som sagt, det är det här sättet man ska bygga upp ett broderskap och ett systerskap. Att man alltid har ett rent hjärta mot sina bröder och systrar. Den personen som ständigt går runt och är hatisk och ilsken, så fort han tänker på en annan broder eller en annan syster och så vidare, så känner han bara hat och irriterad. Och det här kommer utan tvekan förr eller senare leda till vad? Att man baktalar personen. Och man försöker på något sätt kanske skada personen. Så det som får den att inte ens hamna i baktal i det första, eller att man gör dåliga handlingar mot den, en annan person, är vad? Att hjärtat är rent mot andra personer. För att baktal är baserat på att man tycker dåliga saker om andra personer. Att man ser ner på andra personer. Att man är avundsjuk mot andra personer. Att man är hatisk mot dem och så vidare. En person som man tycker jättemycket om, går man och baktalar den? Nej. Personer som har ett rent hjärta mot och inte tycker illa om, inte är avundsjuk emot, inte är hatisk emot, inte är ilsken på, man baktalar inte de personerna. Så att för att man inte ens ska överhuvudtaget hamna i baktal, och baktal är en av de stora anledningarna till att man splittrar bröder och systrar sinsemellan, så måste man först och främst börja från var? Måste börja från hjärtat. Och att man har ett rent och vitt hjärta mot sina bröder och mot sina systrar. Som sagt, som jag tidigare nämnde, grunden för allt broderskap, muslimerna sinsemellan, systerskap, de muslimska systrarna sinsemellan, är att hjärtana är enade. Och det räcker inte bara med att kropparna utåt sett ska vara enade och att man skrattar varandra i ansiktet trots att man tycker väldigt illa om varandra i hjärtat. Allah azza wa jalla har sagt: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som enade mellan sahabas hjärtan. Om du skulle vara så att du skulle spendera alla pengar som finns på denna jord, så skulle du aldrig kunna ena mellan deras hjärtan. Men Allah enade mellan deras hjärtan. Så att tro att man ska kunna bygga upp ett broderskap sinsemellan och ett systerskap sinsemellan utan att hjärtan är enade, så tror man att man ska kunna göra någonting som är omöjligt. Och exempel på de här sakerna är att man gör någonting tillsammans med en broder eller syster. Båda söker till exempel för att man ska få ett jobb eller komma in på en utbildning. Eller båda vill gifta sig samtidigt. Hur är det man känner sen om man inte själv lyckas, men den andra personen lyckas? Man får väga sig själv på en vågskål, som man kan säga. Hur är det själv man tänker då? Känner man sig glad för den personen och gör dua för den personen och det här är någonting som gör en lycklig, eller känner man att jag borde fått det här istället? Det var jag som borde gifta mig istället. Jag förtjänar det här mer. Eller jag är egentligen en bättre person eller liknande. Har man de här sakerna i sitt hjärta, så ska man kolla igenom sig själv och göra muhasabat nafs. Man ska gå igenom hur man egentligen är som en muslimsk person. Och en av de viktiga sakerna för att man ska få ett rent hjärta för andra är att man gör dua för varandra. Man gör inte bara dua för varandra framför varandra, utan man gör dua för varandra när den personen inte är närvarande. Att när man sitter till exempel man båda som sagt, man båda söker en utbildning eller båda söker efter ett jobb. Båda vill gifta sig eller liknande. Att när man är båda är i det här behovet utan den här grejen så gör man dua för varandra. Och när man ber i sina böner att man gör dua för den personen att den ska lyckas med den här saken. Och om den personen lyckas med den här saken och man inte själv lyckas så gör man även dua för att Allah azza wa jalla ska ge den framgång. För beter man sig på det här sättet då kommer man rena sitt hjärta. Och som det har kommit i den här versen att man ska be Allah subhanahu wa ta'ala ta bort denna hatiskhet och denna ilska från sitt hjärta. Det här kräver dua. Det här är ingen lätt sak att göra den här saken. Att om man känner denna hatiskhet och ilska mot andra bröder eller mot andra systrar att bli av med den saken. Det kräver dua. Och det kräver att man kämpar för den här saken. Och en av de vackra sakerna i islam att om man gör dua för varandra på det här sättet när den andra personen inte är där så har profeten sallallahu alaihi wasallam berättat att det finns en ängel som är vid ens huvud som säger amin och du ska få samma sak. Så om man gör dua som sagt på det här sättet. Man inte går runt och är hatisk. Man går inte och tycker illa om den personen. Man går inte och baktalar den personen. Utan man vänder istället på hela kakan. Och istället så gör man dua för den personen. Vad är Allah subhanahu wa ta'ala belönar den med? Att ens dua för ens broder blir accepterad. Och att man ska få samma sak själv. Så till exempel man hamnar i en situation där man ville gifta sig. För det är många personer. Det här är någonting som ständigt går runt i folks huvuden. Man vill gifta sig. Så går en annan person och han lyckas gifta sig istället. Istället för att man som sagt ska gå och vara hatisk mot personen. Så i sin nästa sujud så gör man dua att Allah azza wa jalla ska ge den här personen ett lyckligt äktenskap. Och att det här kommer gå jättebra för en. Vad är det som händer? En ängel gör dua för en att man ska få samma sak. Och bi'idhnillahi ta'ala då kommer den dua bli accepterad. Och man kommer även själv kunna gifta sig. Och man kommer även själv kunna få ett lyckligt äktenskap. Tayyib. Det här var som sagt två saker som är relaterade till ens hjärta och hur man ska vara gällande sina bröder och gällande sina systrar i sitt hjärta. En annan sak som är väldigt viktigt för att ett broderskap ska stärkas är att hur man beter sig och vilka akhlaq man har när man blir arg, vid ilska. För att vara snäll mot en person som man tycker om och man är glad, när man är glad, det är jättelätt. Alla människor kan vara det. En person som är bland de värsta människorna som finns på jorden och han är vet inte, värsta slaktaren eller vad som helst. Den person han tycker jättemycket om och när han är jätteglad, är han snäll mot den eller inte? Det är någonting naturligt som finns hos alla människor. Att man är glad och man beter sig, man har bra akhlaq mot den som man är glad mot. Men hur är det man är när man är arg eller när man är hatisk mot en person? Det är då ens riktiga akhlaq och då ens riktiga beteende sätts på prov. Och det är den här grejen som man verkligen behöver träna upp. Som sagt, den andra grejen är någonting som är naturligt. Självklart, man kan bygga på sin akhlaq ännu bättre när man är glad och när man är trevlig och så vidare. Någon man tycker om, man kan göra det ännu bättre. Men det som verkligen krävs att man krigar och gör det så kallas för jihad nafs och kämpar med sin själ med. Det är att man ska förbättra sin akhlaq när man är ilsken. Och det här är också en sak som kan leda till mycket fitna muslimerna sinsemellan. Alltså prövningar och splittring muslimerna sinsemellan. Att man beter sig som sagt inte illa mot en person när man tycker om personen. Utan det är när man är arg på personen eller den personen har gjort någonting dåligt mot den. Det är då man säger de dåliga sakerna. Det är då man gör de dåliga beteendena. Och det är då klyftor kan skapas muslimerna sinsemellan som kommer vara kvar långt, långt efter. Och många personer har säkert varit med om de här sakerna. I sina liv. Att man har hamnat i fitna med en person. Eller man har hamnat i ett problem med en person. Och man är väldigt sur på den personen. Så säger man så hårda saker mot den personen i det här tillfället. Eller man gör så dåliga beteenden i det här tillfället. Så kommer man ha kvar sina klyftor långt efter. För den personen svarar med vad? Att den beter sig på ett argt sätt. Och säger dåliga saker tillbaka. Eller beter sig på ett dåligt sätt tillbaka. Och då gör man vad? Det blir bara en spiral som blir sämre och sämre och sämre. Och det är just vid de här tillfällena det är jätteviktigt att man förbättrar sin akhlaq och hur man ska vara. Så jag tänkte prata om tre stycken former av akhlaq, hur man ska vara när man är arg och när man är ilsken på en person. Den första grejen som det finns en otrolig belöning i islam är att hålla tillbaka ilskan. Att när man är som mest sur
man är arg på en person, att man håller tillbaka sig själv och inte får utlopp för sin ilska. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Allah azza wa jalla säger: skynda er och sträva efter att komma till förlåtelse från er Herre, att få förlåtelse från er Herre, och efter ett paradis som är lika brett och lika stort som himlarna och jorden. Det här paradiset är förberett för de gudsfruktiga. Sen förklarar Allah subhanahu wa ta'ala i versen därefter vilka de gudsfruktiga är. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala: de som spenderar pengar och ger pengar i enkla tider när de har det bra och mycket pengar, och i darra när de har svåra tider. Och sen säger Allah azza wa jalla: wal kadhimin al ghayd, de som håller tillbaka sin ilska. Så bland de som främst kommer komma till paradiset och kommer få förlåtelse från Allah subhanahu wa ta'ala, detta paradis som är lika stort som himlen och jorden, är vilka? De som håller tillbaka sin ilska. Och Allah subhanahu wa ta'ala har även sagt en väldigt fin aya i Koranen: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Att man kan inte jämföra att göra goda handlingar med de dåliga. Besvara med det som är bäst. Det vill säga att när en person beter sig dåligt, besvara det på det bästa sättet. Och det här kommer leda till vad? Att den personen som du har fiendeskap emot kommer bli en nära vän. Och de enda som lyckas göra det på det här sättet, när man har fiendeskap mot en person och man beter sig på bästa möjliga sätt, den personen beter sig dåligt mot den, man beter sig bra tillbaka. Allah azza wa jalla säger att de enda som lyckas göra på det här sättet är de som har tålamod och de som Allah azza wa jalla har gett någonting väldigt stort. Så att få den här saken, att när en person beter sig illa, en person har baktalat den, och man besvarar det med att tala gott om den personen. En person säger någonting dåligt i ens ansikte, man säger någonting gott tillbaka. Det här är någonting väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt svårt att göra den här grejen. Men som Allah azza wa jalla har sagt, de enda som lyckas göra det är de som har tålamod. Och de enda som lyckas göra det är de som har fått någonting väldigt stort. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även talat om det här i flera hadither. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. En hadith berättar utav Bukhari och Muslim, sa profeten sallallahu alaihi wasallam: den starke är inte den som kan brottas, utan den starke, den riktiga starke, är den som kan hålla tillbaka sin ilska när han blir arg. Så den riktiga starka personen är inte den som kan brasiliansk jutsu och MMA, utan den riktigt starka personen är vem? Den som kan hålla tillbaka ilskan när man är som argast, att kunna hålla tillbaka det. För det här är någonting som krävs otroligt mycket träning. Att bara vara stark och vara stark i kroppen, det är inte det som är den riktiga styrkan. Att kunna hålla tillbaka sin ilska när man vill få utlopp för den, det är den som är den riktigt starka personen, som profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Sen är det en hadith som jag vet att bröderna kommer gilla att jag nämner, och den är framförallt för dem då. Allah azza wa jalla, profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man kadama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allah yawm al-qiyamah ala ru'us al-khala'iq hatta yukhayyirahu fi ayyi huril sha'." Hadith berättat av Abu Dawud och Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: den som håller tillbaka sin ilska, när han kan få utlopp för den, han har chans att få utlopp för den, till exempel mot ens familj eller mot en person som man är starkare än, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att kalla på en på domedagen framför människorna. Och han kommer få välja vilken från Hurul Ain han vill ta själv. Och det är som sagt, den ilska som män har är inte samma ilska som kvinnor har. För den ilska som män, när kvinnor har, så brukar det oftast leda till att de kanske tjafsar eller, ja, höjer röster mot varandra i värsta fall. Men män, de knockar varandra, eller de hugger varandra, eller skjuter varandra, eller liknande. Mäns ilska går inte att jämföra med kvinnors ilska generellt. Men belöningen är den här saken. Och utan tveka så finns det en otrolig belöning för kvinnor också för att göra de här sakerna. Men det finns den här specifika belöningen som har nämnts då för män. Och tänk er själva den här saken. Att man har gjort den här saken. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde det, att han har gjort det en gång. Inte att det här är någonting som han ständigt gör. Det som håller tillbaka en ilska. En ilska. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att belöna den för med den här otroliga belöningen. Att mitt framför alla människor på domedagen så blir man inkallad, framkallad. Och man får senare välja då vilken utav hurul ayn man vill. Så man bör som sagt tänka på den här saken när man blir utsatt för en sån här situation. Att man ska tänka på belöningen. Och det här kräver som sagt att man tränar upp sig själv för den här grejen. Och att man inte får detta utlopp för sin ilska vid dessa situationer. En annan form av akhlaq som man ska ha när man är arg är någonting som kallas för hilm. Hilm skulle kunna översättas som mjukhet och mildhet. Det är att man, när man har chans att bestraffa någon, så gör man inte det. Man är arg på någon och man har chans att bestraffa den personen, så håller man tillbaka. Det ena är att man inte får utlopp för sin ilska, och det kan vara på olika sätt att man inte får utlopp på sin ilska. Att man inte börjar skrika och bli vild och vidare, så vidare. Men även att när man har chans att bestraffa en annan person som har gjort någonting dåligt mot en, så håller man tillbaka det. Och man är mild i sitt beteende. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit Ibrahim som är den näst bästa utav alla profeter. Allah azza wa jalla har sagt inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Allah subhanahu wa ta'ala beskrev Ibrahim alayhi salatu wa salam med det här beteendet, att han var halim, att han var väldigt mild och mjuk i sitt beteende och inte fick utlopp för sin ilska på dem som han kunde få det på. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa till Al-Ashaj Abdul Qais, så var en av profeten sallallahu alaihi wa sallam sahabas. Han sa det finns två stycken attribut hos dig som Allah azza wa jall älskar. Att du har hilm, att du har den här mjukheten och mildheten och inte straffar de personerna som du kan få ut ditt utlopp för din ilska för. Och att du är eftertänksam. Den här hadithen är berättad av Imam Muslim, hans sahih. Alltså att vara en eftertänksam person om man inte skyndar sig i att ta beslut. Och att man är mild i sitt beteende och inte straffar den personen som har chans att kunna göra det på, är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Och när Allah azza wa jalla älskar någonting, så betyder det att man kommer bli belönad för den här handlingen. Men att kunna få det här beteendet är någonting som kräver träning. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Att kunskap kommer endast genom att man studerar och genom att man söker efter den. Och hilm, det här mjukheten och mildheten, kommer endast genom att man strävar och kämpar för att få den. Så att bara tro att den ska komma sådär och att det inte är någonting som man måste träna upp och bygga upp i sig själv som person är att någonting som är helt felaktigt. Det är någonting som kräver träning och mujahadat an-nafs, att man kämpar med sin egen själ för att kunna få den här saken. Och det här är någonting som är väldigt viktigt, särskilt med personer som har haft ett icke-islamiskt förflutet. Eller den personen som har haft ett kriminellt förflutet till exempel. Att man var van i jahiliya innan man började bli praktiserande. Att bara om en person till exempel kollade snett på en, att man kanske slog personen eller personen som sa någonting. Det man direkt gjorde var att man började använda våld och så vidare. Om man har ett sånt här förflutet, då är det extra viktigt att man ska kunna praktisera det här attributet och vara på det här sättet. Om man blir påhoppad, en person börjar slå en, ja, som muslim man får försvara sig, man får slå tillbaka. Man gör enligt svensk lag också, tror jag. Men bara för att en person till exempel säger någonting till en, kollar snett på en eller liknande, så betyder det inte att man ska få utlopp för sin ilska och bestraffa personen direkt. Och såna här olika former av akhlaq som man har kvar från sin jahiliya, det är någonting som man måste hålla på och bearbeta under en väldigt lång tid. Det här är inte någonting som är lätt. Alltså att man hade, och det är inte någonting som man bara ska acceptera heller. Att man säger, men jag är sån som person. Att när jag blir arg så börjar jag skrika och jag slår folk. Eller när någon beter mig illa så gör han en örfil. Det är så jag är som person, jag kan inte ändra mig. Nej, det är inte så där. En person som är muslim, det betyder att man är mustaslim lillah, att man är underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azzawajal säger att man ska vara halim, man ska vara mjuk i sitt beteende och mild i sitt beteende och inte få utlopp för sin ilska. Så ska man inte säga, nej men det är så jag är som person, jag kan inte rå för det. Då får man kämpa med den saken. Och det är många andra beteenden som det är på det här sättet med. Vissa personer hade olika attribut eller hur man var i sin jahiliya, hur man var som person eller hur man tycker att man kommer från en speciell kultur där man beter sig på det här sättet. Så tror man att man ska fortsätta att vara så här. Jag är muslim, jag ber mina fem böner, men det här saken, det, jag är så som person. Det är inte så det funkar som muslim. Muslim så underkastar man sig till Allah subhanahu wa ta'alas beordringar. Och det här är en av de beordringar som Allah azzawajal har beordrat oss med att vi ska vara. Och en av de attributen som Allah azzawajal har nämnt att vi ska vara. Och bland de viktigaste personerna man ska vara så här med är ens familj. För det är där oftast det kan ske saker som inte sker kanske ute på gatan. En person till exempel, man blir väldigt arg på sina barn. Eller man blir väldigt arg på sin fru. Eller en fru blir väldigt arg på sin man eller liknande. Det är där man verkligen måste visa upp sin hilm och sin mjukhet och att hålla tillbaka de här beteendena. Och att säga att jag kommer vara på samma sätt den dagen jag gifter mig till den dagen jag dör. Jag ska inte ändra mitt beteende, för det är så man beter sig i min kultur. Eller det är så jag betedde mig i min jahiliya. Eller så jag var. Det är inte så där det funkar. Utan man ska ständigt förbättra sig. Och det ska inte gå ett år förutom att man har blivit en bättre person, om man har blivit en bättre pappa i sitt beteende mot sina barn, och har blivit en bättre man mot sin fru och en bättre fru mot sin man. Men islam stannar inte bara vid att man inte ska få utlopp för sin ilska, man ska inte bestraffa den personen som har gjort någonting fel mot den, man ska vara mild mot den, utan islam går steget längre. Och det är det jag pratade om förra lektionen. Islams akhlaq går längre än andra beteenden som finns i andra kulturer. Det handlar inte bara om att man ska bete sig på ett korrekt sätt, utan islam kommer med någonting som mycket längre än så. Islam ska man utöver det vara förlåtande. Man ska förlåta de personer som har betett sig illa mot den. Och till och med göra dua för dem och liknande. Så en av de stora former av akhlaq som man kan ha och beteende man kan ha är att man är förlåtande mot den personen som har behandlat den illa. Allah azza wa jalla beskriver i surat Nur, så beskriver han det som hände i Al-Ifk. När de anklagade Aisha radiyallahu anha för att hon hade begått zina. Det var först hycklare som började sprida om Aisha radiyallahu anha att hon hade gjort zina. Det här är profeten sallallahu fru. Och sen var det vissa utav sahaba som lyssnade på vad de sa och de spred även vidare den här grejen. Och bland de personerna som gjorde det här var en person som hette Mistah. Mistah. Han var en släkting till Abu Bakr radiyallahu anhu. Och Abu Bakr var pappa till vem? Till Aisha. Och Mistah hade utvandrat från Mekka till Medina. Han var väldigt fattig. Så Abu Bakr, som hade det bättre ställt och bättre pengar, han brukade försörja honom med pengar. Så när det här kom upp och de spred det här ryktet om Aisha. Och tänk er själv, en hel månad gick. Och profeten sallallahu alaihi wasallam fick inte uppenbarelse om att Aisha var oskyldig om den här grejen. Utan det var en stor prövning för henne. Hon brukade ligga hemma och gråta hela dagarna. Och hon hade aldrig gråtit lika mycket och liknande. Till och med när hon skulle läsa vissa verser så hade hon helt glömt bort dem från Koranen och så vidare. Så Abu Bakr såg de här sakerna och hur ledsen hans dotter var. Och så ser han att en person som han har försörjt och gett pengar till under en längre tid, ibland de som går och sprider det här ryktet och sprider det här bland personerna. Hur är det man själv skulle bete sig? Hur är det man själv skulle känna mot en person som har gjort så mycket gott emot och sen beter sig så dåligt att man sprider ett sådant här rykte? Kanske i Sverige så anser man inte vara så stort att man har spridit om en annan att den har gjort zina, men bland araberna på den tiden, att sprida om en persons dotter att hon går och gör zina och det är profeten sallallahu alaihi wasallams fru, det är någonting som är väldigt, väldigt stort. Det är ingenting att leka runt med. Så Abu Bakr svor vid Allah subhanahu wa ta'ala att jag ska aldrig försörja Mistah igen. Mistah, han förtjänar inte att få några pengar. Och det är helt förståeligt. En person som har betett sig så här illa mot att man ska bete sig bättre. Då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner en vers i Koranen. I surat An-Nur där Allah azza wa jalla säger: "Wala ya'tali ulul fadl minkum was'a an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfir Allah lakum wallahu ghafurur rahim." Ingen, de personerna som har pengar och är rika bland er ska inte svära, och det vill säga, du går tillbaka till Abu Bakr, att de inte ska ge pengar till deras nära släktingar och de fattiga och de som har gjort hijra. Och vad var Mistah? Han var någon av alla dessa tre saker. Det vill säga, han var en nära släkting till Abu Bakr, och han var fattig, och han var en muhajir. Han var en som hade utvandrat från Mekka. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. De ska vara överseende och förlåtande. Vill ni inte att Allah ska vara förlåtande mot er? Allah är den förlåtande, den barmhärtige. Så när Abu Bakr hörde den här versen, och kolla hur sahaba var. När Abu Bakr hörde den här versen och han hade svurit vid den här saken att han inte skulle ge Mistah pengar efter det, så sa han: jo, min herre, jag vill att du ska förlåta mig. För att Allah azza wa jalla säger: var förlåtande och överseende. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Och eftersom Abu Bakr, det största han ville, var att få förlåtelse från Allah subhanahu wa ta'ala, så sa han: jo, min herre, jag vill att du ska vara förlåtande mot mig. Så han bröt sin ed, det vill säga genom att fasta eller att fria en slav eller liknande, och började försörja Mistah igen. För att han förlät honom inte bara med sitt hjärta, utan förlät inte honom bara med sin tunga, utan förlät honom genom att han började ge honom pengar igen och ge honom det han. För Mistah hade fått sitt straff och hade ångrat sig för det han hade gjort. Så Abu Bakr förlät honom och började återigen försörja honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala har prisat dem som är förlåtande när de är arga. Allah azza wa jalla säger: وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ. När han prisar de troende så säger han att bland de attributer som de troende har är att när de blir arga så förlåter de den som har behandlat en illa. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt en väldigt vacker hadith. Då han prisade det här attributet och sa: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. En hadith berättar utav Muslim i hans sahih att Allah azza wa jall höjer bara upp en person i status genom att han förlåter. Många personer kan tycka att det här är svaghet. En person behandlar en illa, säger någonting dåligt mot den, eller baktalar den och så vidare. De tycker att det här är att man ska vara förlåtande mot den personen och inte ge tillbaka och inte straffa. Det tar ner lite på en status. Att man har inte den här izzan, man har inte den här äran. Att man ska kunna straffa den personen. Den baktalar mig, jag ska baktala honom. Den stirrar snett på mig, jag ska knocka honom. Den personen gör sig, jag ska göra så. Att ge tillbaka med att vara förlåtande och överseende med det här. Allah azza wa jalla säger att han bara höjer upp människan i status med den här saken. Och det märker man på de personer som är förlåtande och överseende. Att de bara ökar i status hos en som muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt: "Ighfiru yughfar lakum." Förlåt så kommer det att förlåtas för er. Det vill säga att genom att man är förlåtande mot människor så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara förlåtande mot den. Så om vi vill nå Allah subhanahu wa ta'alas förlåtande, och hur många är inte de synderna som vi ständigt gör som vi vill ha förlåtande för, så ska vi vara förlåtande mot andra människor. Och bland de personerna som begår mycket misstag i ens hus, många kanske inte känner till det för man inte har det så mycket i Sverige, men man hade det förut, man har det i vissa länder, det är att man har en hemhjälp hemma. Och det är bland de personerna som kan begå mycket misstag mot den. Det vill säga att de förstör tallrikar, de tar sönder saker hemma eller de gör andra dåliga saker hemma. Så profeten sallallahu alaihi wasallam pratade specifikt hur man ska vara mot ens hemhjälp om man har en person som är hemhjälp hemma hos en. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågades om hur ofta man ska förlåta hemhjälpen. Hur ofta ska man förlåta hemhjälpen? Per dag. Det vill säga, hemhjälpen har krossat först ett glas, sen en porslin, sen kommit in till en på en olämplig tid och så vidare. Hur många gånger tror du att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att man ska förlåta sin hemhjälp per dag? 70 gånger. Profet Sallam sa, förlåt er hemhjälp om det så ska vara 70 gånger per dag. Så hur ska det då vara med andra personer som är ens nära släktingar eller liknande? Så det här tyder på hur man ska vara som muslim. Och den här hadithen är berättad av Abu Dawud och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Så det är så här man ska vara mot ens bröder och mot ens systrar. Att man är överseende och förlåtande för de dåliga sakerna som de har gjort mot en. Abu Darda, profeten sallallahu alaihi wasallam, följeslagare radiallahu an, frågade om vilka människor som är mest ärade. Alltså som har mest izza, som har mest ära utav alla människor. Så sa han, den som förlåter då han kan straffa, förlåt, då kommer Allah förlåta er. Så den personen som har mest izza och mest ära utav alla personer är när han kan straffa en person. Vare sig det är någon person man känner, någon i ens nära omgivning eller ens familjemedlemmar. När man har chans att straffa dem, om man är förlåtande vid det här tillfället, det är de som är mest ärade personer. Och sen sa han, förlåt, då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta, så kommer Allah azza wa jalla att ära er. Al-Hassan al-Basri frågade också om vad de bästa formerna utav akhlaq är. Vilka är de bästa formerna utav akhlaq och beteende som man kan ha mot andra personer? Så sa han att det är att man är förlåtande och överseende. Och det finns, jag har berättat det förut tror jag i en lektion, men det är en väldigt vacker historia som en utav Masheikh brukar nämna flera gånger. Och det är om Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Hur han betedde sig mot personer som var dåliga mot honom. Och just för att man kan se att, visst man kan ibland höra om hur profeten sallallahu alaihi wasallam var och hur Abu Bakr var. Det här var personer som levde tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Det kan vara svårt att man kan tro att man ska kunna implementera det där efter. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah var ett levande exempel på en förlåtande person när han hade chans att kunna straffa andra. Sheikh al-Islam, han hade otroligt mycket kunskap. Och han var känd för att sprida vidare Ahl-Sunnah till Wal-Jama'as Aqida, troslära. På den tiden då han levde så var det många personer som spred vidare Aqida och troslära baserat på filosofi som var en förvrängd Aqida. Sheikh al-Islam stod upp och spred den korrekta Aqidan. Aqidan utav Salaf al-Saleh, den Aqidan som Sahabas och Tabi'un hade. På grund utav det här, på grund av hans stora kunskap och på grund utav att han kämpade för den här saken, så blev han väldigt illa behandlad av personer som var i hans omgivning. Av de personer som var lärda och hade felaktig aqida. Och många av de som var lärda och hade felaktig aqida var domare. Hade status i samhället och var nära ledarna. Så de såg till att han blev fängslad 7 gånger. Och han satt i flera år i fängelse. Och fängelse på den tiden är inte som fängelse att sitta i Kumla nu, eller som Breivik, han har 3 rum och kök och jag vet inte vad, och gym och sådana grejer. Det var inte de fängelserna vi snackar om. Utan vi snackar om riktiga fängelser på den tiden. Flera års tid i sådana här fängelser, 7 gånger in och ut. De kunde ta på Juma, fredagsbönen, och tvinga de som gjorde khutba att stå och läsa upp varningar mot Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Tänk er själva. Man sitter i sitt fängelsecell och man hör att personer, alla Juma runt omkring en, så pratar de illa om en. Framför alla muslimer. Så när de går ut på gatan så går alla och tror att man är värsta shaitan. Det här var så de behandlade honom. De här domarna, efter ett tag så hamnar de i problem med ledarna. Vissa av de här domarna. Och bland dem var bland de domarna var de som hade då fel aqida och så vidare. I alla fall. Han hade problem med ledaren. Och ledaren, han ville göra sig av med de här domarna. Han ville döda dem och avrätta dem. Så han går till Sheikh al-Islam. Han är smart, för han kan inte bara avrätta de här personerna som var lärda. För att då skulle folk säga att han avrättade lärda människor och så vidare. Så han säger, halas, jag går till Sheikh al-Islam och jag fixar en fatwa från honom som säger att de här människorna sprider fel aqida, jag dödar dem. Så han går till Sheikh al-Islam och säger liksom, vet du vad de brukade säga om dig? De gjorde si, de gjorde så. Det var de som fick att hamna i fängelse. Och så här. Vad säger Sheikh al-Islam tillbaka? Nej, ni kan inte döda dem. De här är de stora lärda. Om du ska döda dem, vem är det som ska kunna vara domare i landet då? Det är de som är de stora lärda. Du måste ta hand om dem. Du kan inte göra på det här sättet mot dem. Och en av Sheikhul Islams stora fiender som brukade sprida de här sakerna om honom, Ibn Makhluf al-Maliki. Han sa, vi har aldrig sett någon som Sheikhul Islam. Han tyckte inte om Sheikhul Islam, men vi har aldrig sett någon som Ibn Taymiyyah. Vi hade chans att bestraffa honom och gjorde allt vi kunde. Han hade chans att bestraffa oss och han förlät oss. Men det här är det beteendet som de personer som verkar praktisera profeten sallallahu alaihi wasallam sunna hade. Och inte nog med det. En av de här domarna när han dog, så kom en av Sheikhul Islam med Taymiyyah studenter till honom och sa, den här personen har dött, jag ger dig goda besked. Han har dött, din fiende har dött. Så sa han, säg inte sådär. Han är muslim. Så gick han hem till honom, till hans barn, till hans familj. Och sa att eran pappa har dött, se mig som eran pappa istället. All form av försörjning som behöver, jag försörjer er nu för tiden. Vem är det som klarar av att göra såna här saker? Det är som Allah azza wa jalla säger, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Det är bara de som har tålamod som kan göra de här sakerna. Och de som Allah subhanahu wa ta'ala har gett någonting väldigt stort. Och det här är som sagt, hur ska man då kunna jämföra små saker som personer gör mot en? Någon baktalar en, någon säger någonting. Kan man jämföra med de här sakerna? Sätta sig i fängelse 7 gånger i fängelse i Damaskus och i Egypten för 700 år sedan. Medeltida fängelse. Ska man kunna jämföra med det? In och ut i fängelse, folk baktalar en hela tiden, sprider de här sakerna. Sätter den i domstol och gör de här grejerna. Att kunna förlåta på det här sättet. Och inte bara förlåta. Man säger förlåt. Utan man går steget längre. Och visar ett gott beteende. Efter det här. Och det tyder utan tvekan på. Det här är någonting som. Allah azza wa jalla ger till ulama. Och höjer upp dem med. Och det är någonting som man ska sträva efter. För att kunna stärka broderskapet och systerskapet sinsemellan. Jag kommer också ihåg. En av de stora ulema som bor i Medina idag, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, som är en av de stora muhaddithon i vår tid. Det kom en fråga till honom på lektionen. Någon hade skrivit en fråga och sa, jag har baktalat dig, kan du förlåta mig? Och istället för att säga, liksom, vad sa du för någonting eller någonting, så sa han, jag har förlåtit dig och förlåtit alla människor, alla muslimer som någonsin har baktalat mig. På det här sättet. Inte att man ska direkt, vad sa du, jag ska tänka, vad var det verkligen du gjorde? Så, nej, jag har förlåtit dig och jag har förlåtit alla muslimer som har baktalat mig. Och jag säger samma sak också, bidnillahi ta'ala, och jag hoppas att vi alla muslimer ska kunna säga på det här sättet. Alla personer som någonsin har baktalat den, att vi ber Allah subhanahu wa ta'ala förlåta oss alla och att vi ska samla oss alla i paradiset tillsammans. Och som Allah azza wa jalla har beskrivit, de som är i paradiset, att Allah azza wa jalla säger wa naz'na ma fi sudurihim min ghill, att när man är i paradiset så kommer den här hatiskheten och det här, det som man tyckte om varandra, att försvinna från den. Och man kommer alla tillsammans bli inne i lillahi ta'ala att vara i paradiset, så att man inte ska vara förlåtande nu och få chansen att kunna få och uppleva Allah subhanahu wa ta'alas förlåtande är någonting väldigt fel. Så det är på det här sättet som vi som muslimer bör vara, och vi bör bete oss när man är arg. Man ska inte få utlopp för ilskan. Man ska inte straffa den personen som man kan, även fast det är tillåtet att man försvarar sig om man blir påhoppad eller liknande. Och man ska utöver det vara en förlåtande muslim. Och jag är helt övertygad att om vi verkligen beter oss på det här sättet, så kommer det utan tvekan stärka det broderskapet och det systerskap som har sinsemellan. Och vi avrundade för dagens lektion bi idhnillahi ta'ala, och vi fortsätter nästa vecka att prata om vissa av dessa akhlaq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.